Briten frågade, vill ni ha viner eller bockwurst? Och då hör jag mig själv svara, högt, spontant och ljudligt. Bock bitte. Ich habe kein Bock auf Wiener. Och jag lovar, alla i affären skrattade till. Och det är när man kan få alla att skratta, när man verkligen avser att göra ett skämt på ett främmande språk, som integrationskänslan, i alla fall för mig, är som störst. Det är sånt här tillfälle som jag är så pass stolt över att jag kommer gå folk på nerverna med när jag för hundrade gången säger, har ni förresten hört när jag fick en helt tysk delikatessaffär att skratta? Ich habe kein Bock auf Wiener, hälsar Daniel Alling i Berlin.
Det är ju ett av de stora tabuområdena.
I språket den här veckan pratar vi om sex.
Ord för könsorganen tar ju bara inte slut.
Ord som kan uppfattas som sexuella, fast det inte var tanken.
Jag undrar över ordet pömsig.
Lyssna på språket nu eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Gå hem till någon och dricka te, det var ju otvetydigt vad det betydde.
Senaste nytt får vi nu i P1. Klockan är 2.
Ekonyheter. På Socialdemokraternas partikongress har man alldeles precis röstat om vem som ska vara partiets ledare de närmaste 4 åren.
Är kongressen redo att gå till beslut? Kan vi då välja Magdalena Andersson som partiordförande för Socialdemokraterna i 4 år till? Ja! Det är inte så.
Tack för det mandat som ni har gett mig. Och med det i ryggen så söker jag mandat för att bli Sveriges statsminister. För att Sverige ska få en ny riktning. Tack!
Magdalena Andersson på Socialdemokraternas partikongress för en liten stund sedan. En partikongress där det samtidigt råder oenighet om hur partiet ska verka för arbetstidsförkortning. Partistyrelsen vill att arbetstidsförkortning ska vara en fråga för arbetsmarknadens parter att enas om. Men samtidigt är det många i partiet som anser att det behövs lagstiftning. Den här frågan kommer att debatteras och beslutas om senare. En rad stora hjälporganisationer kräver idag att Sverige återupptar biståndet till FN:s hjälporgan för palestinska flyktingar, UNRWA. Ylva Jonsson Strömberg är generalsekreterare för Läkare utan gränser.
För att vi som agerar inne i Gaza idag och försöker bistå med humanitär hjälp och i vårt fall då sjukvård har ett stort behov av UNRWA som den organisation som tidigare då har stått för koordinering och mycket av infrastrukturen inne i Gaza.
I julas beslutade Sverige som enda EU-land att slopa stödet till UNRWA och istället stödja andra humanitära aktörer i Gaza. 5 organisationer, bland annat Rädda Barnen, Oxfam och Läkare utan gränser, vädjar nu till regeringen att återuppta stödet.
Jag hoppas de blir mindre senfärdiga.
Enligt regeringen så är det mycket svårt för UNRWA att bedriva effektivt biståndsarbete i Gaza. Och det var därför man styrde om bidraget till andra organisationer. Mm. Vad säger du om det argumentet?
Ja, jag tänker att när de andra organisationerna nu säger att vi gärna vill ha det stödet så håller inte det argumentet. Då Sverige har stått för en väldigt stor del av UNRWAs finansiering och den dras undan. Dessutom tillsammans med den finansiering USA dragit undan så blir påverkan väldigt, väldigt stor.
Reportrar John Pira och Simon Andrén som också sökt regeringen för en kommentar men utan framgång. 4 personer skadades, 3 av dem allvarligt i en frontalkrock utanför Pajala idag, rapporterar P4 Norrbotten. Olyckan inträffade vid 11-tiden. Det var Ekot.
P1, Sveriges Radio.
Det här är så sjukt kul med bokcirklar. Man får såna här frågor. Jag tänker att jag vill forska om hajar.
Bästa lyssnare, häng med. Bokcirkeln fortsätter med Olof Retling, Marie Göransson och mig. Nu är vi 2/3 in i romanen vi läser. Styr din plog över de döda ben av den polska författaren och Nobelpristagaren Olga Tokarczuk.
Ett jättestort lapptäcke. Ett lapptäcke. Det skulle jag vilja virka. Och sen så skulle jag ge bort det till någon stackare.
Lundströms bokradio. Lyssna. när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Vi rör oss från plog till moped nu. För här är snedtänkt. Och det betyder fördjupning på största allvar.
Snedtänkt.
P1, Sveriges Radio.
Vroom, vroom, ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt-podden som tar upp sånt som många andra poddar inte alltid orkar ta upp. Mitt emot mig sitter Claes Johansson. Välkommen hit.
Tackar.
Ska du säga till mig, för vi sitter på din arbetsplats?
Ja, i något som kan närmast liknas vid en koja. Kanske.
Ja, precis. Du har byggt en liten mancave verkligen. Ja. Det är filtar och det är ljudskärmar.
Lite
och...
oförlöst arkitekt här, känner jag.
Ja, precis. Och den arkitekten kanske ska stanna i livmodern, om du frågar mig. Men det här lilla poddstudion, poddkojan du har byggt här, den finns i ett mopedgarage i Stockholm.
Ja, stämmer bra.
Och garaget ligger då i källaren och på några våningar upp så finns din redaktion.
Precis.
Du skriver för en tidning som heter...
Den heter, som av en händelse, Moped.
Ja, och varför heter den så?
Det kan vara en liten ledtråd till vad den handlar om kanske. Vi har ju funnits i 11 år och jag är chefredaktör på den också. Jag är chefredaktör på fler tidningar, det är så det ser ut i tidningsvärlden numera. Vi är ju specialinriktade på entusiaster, så att jag gör en tidning om Saab till exempel. Och så jobbar jag även på tidningen Klassiker och... Där gör vi lite podd, studioklassiker. Men allt, som du säger, kretsar kring motorer och bilar och fordon och allt det där.
Ja, och vi ska prata, tänkte vi, om mopeden i kulturen. Mopeden i den svenska kulturen. Mopeden som en sorts folkhemssymbol. Eller som ett folkhemsingrediens, en detalj.
Ja, en ganska stor detalj skulle jag vilja lägga till i så fall. För det är precis som du säger, det är någon slags förlängning av den socialdemokratiska folkhemsidén. Mopeden kom ju inte från ingenstans, utan det fanns ett behov i samhället. Staten ville göra arbetarklassen rörlig helt enkelt. Att den vanliga medborgaren skulle kunna ta sig till och från bruket och husmodern skulle kunna åka handla och så vidare.
Ja, precis. Alltså, om man är cynisk så var det just detta. De behöver ta sig snabbare till fabrikerna så att de snabbare kan gå in och göra sitt pensum och hjälpa till att få hjulen att snurra. Man kan ju också se det som en frihetssymbol. Nu kan man liksom ge sig ut likt Lucky Luke mot solnedgången. Men det fanns nog ganska pragmatiska tankar också.
Så var det. Man hade ju provat det här konceptet redan på 30-talet med lättviktsmotorcyklar och så vidare som var ganska tillgängliga för vanligt folk. Men de var ju viktbaserade, så att säga. Du hade en maxvikt på dem som gjorde att de som tillverkade dem inte kunde stoppa i så bra bromsar eller fjädring. Och så de var ganska farliga de där. Så dödstalen var förskräckande på lättviktarna och då försvann de. Men med mopeden så tänkte man så att... gör ett mer fullgånget och värdigt fordon som ändå skulle fungera då.
Och mopeden är ett svenskt fenomen?
Det är väldigt svenskt. Ordet är ju svenskt till och med. Det är motor med pedaler. Det var en journalist som hette Nielsen som uppfann det.
Just det, är många som bara förutsätter att det är motorvelociped, ett teleskopord. Men alltså det är då, ped kommer från pedal.
Ja. Nej, men det var ju också en del i regelverket att den skulle ha pedaler, för att man utgick då från cykeln av naturliga skäl. Det var den som folk kände till. Så i praktiken så handlar det om att sätta en motor på en cykel och den kunde sitta lite överallt egentligen. Så att det här med att de skulle vara så säkra, det var det ju inte i början, utan det var ganska svindlande konstruktioner med motorer lite överallt. De jonglerade runt i cykelramarna. Så att dödstalen fortsatte att vara höga, men man ville inte släppa taget, utan man insåg att det här är ett fordon för vanligt folk.
Och om man sedan är kvar vid etymologin så är det ju väldigt begripligt varför det inte blev motorcykel. På ett vis hade du legat närmare till hans, eftersom det är just en motorcykel. Ja. Men det begreppet var redan upptaget.
Precis. Och reglementet var ju väldigt strikt och som du sa, mycket frihet inbakat i det hela. Och det var ju då, den fick max gå 30 km i timmen, ha 0,8 hästkrafter. Den skulle ha två bromsar, var viktigt. Signal, horn med en dov och jämn ton. Och du behövde inte skatta eller försäkra den. Och åldern var 15 år. Så det var ju en friherre verkligen som kom i trafikbilden. Och när den kom då i juli 52 så var de flesta ganska frågande inför vad det här var för någonting egentligen. Men sen så exploderade verkligen marknaden.
Och när du säger att den kom, då var det svenska fabriker som var tillverkarna. För det finns ju mopeder från andra länder.
Oh ja, verkligen. Men det var de klassiska svenska cykelfabrikerna.
Husqvarna.
Ja, Husqvarna, Monark och Nymans i Uppsala och Crescent. Och de var också lite sådär fundersamma, vad är det här för nytt fordon? Vem ska vi sälja det till och hur ska det se ut och sådär? Men då samtidigt så vällde det in med importmotorer, framförallt från Västtyskland, som verkligen blåste igång fenomenet. Så då fick svenska fabriker en väldig fart att framställa svenska mopeder. Och bara på några år så blev Sverige det mopedtätaste landet i hela Europa.
Jag blev väldigt glad att du säger Crescent. Jag blev rättad på mellanstadiet för att jag sa Crescent. Men det är ju samma SC som är fascist och fascinerad. Så i min värld är det självklart,
ja,
att
men jag gör skötter, ja, jag gör skötter och så att jag tror nog egentligen att jag säger Crescent faktiskt. Det låter ju inte klokt.
Men hur? Så du menar att du är fin i mun när du säger Crescent?
Men, ja, kanske. Men den österrikiska mopeden då? Hur säger du den? För det är ganska intressant. Alltså,
ja, vi sa ju puck, ja. Men jag tror att purr är mer korrekt.
Allas, ungefär, det går någon slags geografisk skiljelinje har jag tagit reda på. Ungefär ja, Mälardalen och söderut. Men framförallt från södra Sverige, i södra Sverige, där sa man puck. Och vi sa det också i Kisa där jag kommer ifrån, södra Östergötland. Men sen blev det push ju längre upp man kom i landet.
Ja, precis. Push. På svenska CH är det ju som mm. chans. Vissa säger visserligen chans. Men det kan ju vara push eller push. Jag är inte jättebra på tyskt uttal. Men där ja, det heter det väl snarare push. Alltså du är mer liksom,
ja, just det.
Om man då ska vara korrekt. Viktigt är ju att i slutändan att vi förstår varandra. Språket är ju ett kommunikationsmedel, ja. Och inte ett polisiärt medel.
Nej, men visst.
Men du säger att mopeden exploderade på 50-talet och man ser framför sig olika män i blåställ.
Män i blåställ, husmödrar. Man marknadsförde den med att den var enkel och man sa till och med att den är så enkel att hantera och köra att till och med kvinnor kan använda den.
Ja, så sa man säkert på 50-talet.
Så sa man på 50-talet.
Men jag måste säga att jag, och när jag slutar ögonen och försöker visualisera olika bilder från ett förflutet Sverige. Jag ser inte riktigt kvinnor på moped framför mig.
Nej, det var nog mer ett marginalfenomen om man säger så. Och,
eller så heter det förevigades det inte i samma
utsträckning. Det kan vara så. Kvinnorna hamnade ofta i sadeln när de skulle visa benen och sälja mopederna. Då var det mycket kvinnor i sadlarna. Men visst, det förekom och man försökte i viss mån att även göra speciella modeller för som skulle tilltala kvinnor. Monark tänkte hårt och insåg att kvinnor gillar ljusblått och rosa. Och gjorde en modell därefter som naturligtvis floppade. Men ganska omgående så blev det ett manligt kodat fordon, så är det. Och framförallt då så insåg man att de var ganska driftsäkra och bra rent tekniskt. Även om de kanske inte alltid var så bra bromsar och sådana saker. Men det funkade rätt bra, vilket gjorde att den vanliga köparen, den här som de ändå hade sett framför sig, behövde inte byta moped utan den höll år ut och år in. Och den gick sina 30 km i timmen och alla var glada och nöjda. Men då var det de här 15-åringarna, alltså tonåringen som kom i början på 50-talet som också faktiskt var ganska en köpstark grupp och fick mer och mer inflytande. Och de stod då i cykelaffären en ny kull varje år. Och helt plötsligt uppstod ett jättebehov i Sverige av nya och lite fräsigare modeller. Och det var ju då som den verkliga mopedboomen satt igång på allvar.
Ja, du säger att 15-åringar på den tiden var en köpstark grupp. Det var de på den, för att man kunde sluta efter 7 tror jag till och med. 8 möjligtvis. Och då faktiskt gå ut och ha ett jobb på närmsta bruk, närmsta fabrik och så. För det är en tid då de här stora arbetsplatserna slukar arbetskraft och det är inte så viktigt om man kan matte A. Så att de har ju lite stålar, ja, precis.
Mm. Mm. Precis, och det var ju när väl de här påhängscyklarna med påhängsmotorer försvann ut, och det gjorde de ganska snabbt, så då började man differentiera marknaden. Man gjorde skotermodeller, man gjorde sportmodeller och grabbmopeder av olika slag, men återigen det var samma reglement, samma toppfart och de här förhatliga pedalerna och allt det där, så det hängde kvar ända till 1961 innan man då fick fotpinnar och kick och sådär, och det var ju liksom nästa våg, om man nu ska prata om design då, som jag har intresserat mig väldigt mycket för vad gäller mopeder. Då förlöstes en mopeden en gång till på något sätt och blev liksom mer synonym med månraketer och jetflygplan och bildesign och sådär.
Men du sa att mopeden är ett svenskt fenomen, alltså själva ordet sa vi att det är svenskt då. Men vad är det för skillnad på en svensk moped och en italiensk Vespa? Eller ja, alltså en dansk knallort.
Jo, men alltså det här med Vespa, det får man ju ofta höra. Det är ju ett varumärke, så att jag konsekvent vägrar att säga det. Utan det är ju skoter man säger. Fordonet som sådant.
Så vad är då skillnaden på moped och skoter?
Ja, alltså skotern fanns ju som motorcykel. Eller främst som motorcykel, ska jag säga. Med alltså mer än 50 kubik helt enkelt. Och med krav på körkort och registrering. Och i Västtyskland och Italien så var det ju en uppsjö av modeller som också kom till Sverige och var jättepopulärt. Och det var mer ett fordon för, istället för bil. De som inte körde en renodlad motorcykel, man var inte knutte. Men en Vespa då kunde man, ja, fabrikatet Vespa eller en NSU-skoter eller vad som helst, kunde man ha även utan att vara knutte.
Jag ser ju framför mig till exempel Fellinis film La Dolce Vita och så, där begreppet paparazzi kommer från. Det är ju en figur som heter just paparazzo, vill jag minnas, som kör runt på en skoter av, gissar jag, märket Vespa.
Absolut.
Och plåtar Anita Ekberg i smyg. Mm. Alltså, det vill säga ett fordon som är smidigt att ta sig fram på i Roms väldigt täta och liksom mordfrekventa trafik. Alltså mopeden då, från ett svenskt perspektiv, upplever jag ju kanske fördomsfullt, men främst som liksom ett lantligt fenomen, som ett lantligare fenomen.
Ja, det hade nog en blomningsperiod inne i storstäderna och i städerna, och då fanns det då skotermodeller av mopeder. Det var relativt vanligt, och där kom ändå kvinnorna in som målgrupp väldigt tydligt. Men den också försvann lite ut i kulisserna, för precis som du säger, vad blev det av det sen? När liksom mopederna hade fått blomma och blomma över, ja, men det var de här mer lantligt präglade grusvägsmopederna på något vis, som ändå var mer besläktade med motorcyklar än cyklar.
Om vi tittar just på 50-talet och liksom det här som vi ständigt återkommer till.
Ja, ständigt detta 50-tal.
Ja, men det är, ja, men efterkrigstid, rekordåren är så smått, vi ser dem där framme. Snart är vi där, hjulen snurrar, fabrikerna går för högvarv. Sverige är obombat, här finns möjligheter. Och så här. Och då, 52 så konstrueras mopeden, eller mopedlagen och så här. Och sen använder man väl också 50-talskändisarna för att lansera.
Verkligen, för man hade ju en pedagogisk uppgift i början att verkligen förklara för konsumenten vad är det här för fordon. Och då plockar man in kändisar i början där för att visa hur de fungerar och så vidare. Men ganska så snart gled man ju över på att det ändå skulle finnas ett visst mått av glamour kring det här den här enkla saken. Och då tog man de man hade som var populära, och de var duktiga, de svenska tillverkarna var ju väldigt duktiga på att knyta till sig superstjärnorna, de svenska. Och jag tror att det var säkert en viss konkurrens vilka de kunde få tag i också. Som Monark var nog extremt nöjda med skriva ett kontrakt med Ingmar Johansson till exempel, och det var ju väldigt kort tid innan han slog igenom och blev en världskändis.
Tungviktsboxaren Ingo från Göteborg. Han var alltså deras affischnamn.
Jo, men han och inte minst fästmön Birgit Lundgren var affischnamn för Monark. Och man började göra kampanjer med dem i Sverige. Men man tog det så långt att man till och med skeppade över mopeder till USA, där han då låg i hårdträning de här månaderna innan han skulle möta Floyd Patterson. Och man fotograferade honom på i New York. En väldigt duktig fotograf som heter Lennart Hovey, som hängde med Ingo och hans familj och när hans mamma stekte köttbullar och allt där och de här träningslägren. Och så tog han de fantastiska bilder när de skulle blanda in mopeder i alltihopa det här.
Och det här publicerades alltså på reklamplats eller var det här spaltreklam?
Ja, det var nog både och.
Veckotidnings reportagen.
Ja, och det var ju lite, de levde ju lite i synd också, de var ju inte gifta. Så det var väldigt bra rubrikstoff och det fick ännu mer spridning naturligtvis i USA. Och samtidigt då som de hade tagit en liten bit av det här lite tjusigare folkhemsidén hade man kunnat få visa upp i New York. Men sen så tog väl kontraktet slut ganska omgående efter den där knockouten, för då helt plötsligt hade han $100,000 på bankkontot och då var väl inte jätteaktuellt att fortsätta att promota en.
Nej, fast mycket vill ha mer och så är det väl ingenting som säger, alltså det var väl inte något slavkontrakt han hade eller?
Nej, det kanske helt enkelt var slut ändå liksom, vad gäller, jag vet inte hur länge de hade tecknat det där kontraktet. Men det var någon riktig bingo där när han slog igenom och han var så knuten till Monark.
Och Monark är ett gammalt svenskt cykelmärke. Vi är i Halland.
Ja, det är Varberg. Det var verkligen ett imperium som växte. Man hade ju även fabriker i Sydamerika och man gjorde allt ifrån skidor och radioapparater till mopeder och cyklar naturligtvis.
Ja, och det finns något logiskt på 80-talet så blev det enligt kvällspressen uppköpt av ABBA. Det blir de ju inte riktigt, men alltså Stickan Andersson, han får ju in en del pengar på ABBA och vill inte längre vara liksom folkskolläraren som skriver klämkäcka visor. Han vill inte ens längre vara skivbolagsdirektör, utan nu vill han bli någon slags börsmagnat. Så att han börjar ju liksom placera sina pengar i olika företag, bland annat i Monark. Och eftersom det var lite, alltså det var inte riktigt en lögn att säga att ABBA köper Monark. Det var inte heller riktigt hela sanningen. För att jag är inte ens säker på att Agneta Fältskog visste om det. Så att säga. Men det hände ju på 80-talet att Stickan var inne och köpte minst en stor del av aktierna i Monark.
En annan som var inne och vände i Monark, eller MCB då, som det hette vid den tiden då, när flera av de här stora fabrikerna hade slagit samman, var ju Björn Borg.
Ja, det låter också rimligt. Det är alla de här folkhemsikonerna.
Ja, verkligen. Jag vet inte hur medveten han var, för att på något sätt så lyckades de där under tennisveckan 73 tror jag det var i Båstad få honom att sitta på en liten och ganska, den var ganska tunt i den där mopedmodellen. Och så tog de någonting som ändå var någon slags ögonblicksbild som sedan blev en stor annonskampanj där han står i några tofflor av något slag som man antagligen har fått låna för att inte vara helt bara i strumplästen. Och den här moppen kallas ju ja, lite grann som Björn Borgaren då i efterhand. Men han är väl 17 år tror jag, den ser inte riktigt nöjd ut över situationen, att han inte riktigt vet vad som händer. Men han hade ju heller inte riktigt slagit igenom då.
Så Ingo var en monarkare. Vad har vi fler för sådana här reklamkampanjer på 50-talet?
Ja, om vi håller oss kvar i Monark så var ju Lill-Babs väldigt knuten till det företaget. Hon gjorde ju mycket reklam för andra företag också. Det är ju intressant att konstatera i efterhand hur skicklig hon var och hålla igång sin karriär ekonomiskt på det viset. Det ska hon ha all heder av. Hon gjorde reklam för Mercedes till exempel och hon körde DK. KV var ofta DKV sportmodell. Men när det kommer till mopederna och i viss mån cyklarna, men framförallt mopederna, så hängde hon ihop med de här klassiska Monarskot och Monarpeden var hon ofta fotograferad bredvid. Och det var väl någon slags...
Och Monarskot och Monarpeden,
ja,
alltså,
var
alltså Monark-modeller.
Ja, det är modellerna och Monarskot är ju då lite av mopedhistoriens bullmorsa kan man väl säga. Men den var elegant, men väldigt funktionell, med vackra färger och så vidare. Lite raffig men ändå hemvävd, så det förstår jag att man gärna satte Lill-Babs i sadeln på den modellen.
Stopp ett tag, får vi prata med varandra. Det hoppas jag ni inte har något emot. Det köps ju Monarskot dubbelt upp mer än andra. Men säg mig varför ni valde Monarskot.
Den har till färger och form sånt läckert behag. Och jag vill åka bekvämt utan stänk och drag. Motorn ska vara tyst men i backen stark. Så jag valde som de flesta Monarskot från Monark.
Monarskot var lite lättare, eller förlåt, Monarpeden var lite lättare, lite färre plåtar och sådär, lite sportigare. Det fanns även en annan speciell sportmodell som var lite italiensk flärd som heter La Strada. Så det funkade nog Lill-Babs också bra. Och även Ingo gjorde reklam för La Strada.
Apropå Fellini.
Precis.
Vi pratar ju nästan om mopeden som någon sorts statlig konstruktion. Men det är just det här väldigt specifika du nämnde med att det måste vara pedaler och det får bara gå så här snabbt. Det får bara vara så här många kubikmeter, vad heter det, cylinderstorlek. Mm. Men staten tillverkade inte mopeder.
Nej, det gjorde man naturligtvis inte. Men
ja, naturligtvis vill jag inte säga.
Det ska man inte säga så. Men det som hände ganska omgående det var att de här dödssiffrorna inte gick ner. Alltså 1957 så dog 86 personer i mopedrelaterade olyckor. Och nästan 1900 personer skadades. Och det ansågs ändå... Ja, vi kan ta det på något sätt. Men man knöt folkrörelserna till sig. Så man skapade mopedutbildningar. Och det var på vippen flera gånger att den här friheten skulle ryckas bort. Men där, sen kompenserar man då med hjälmlag och så vidare. Och då fick man ordning på det. Något sånt där. Men statligt, det fanns ett statligt intresse givetvis. Men det blev ju en hård kommersiell produkt, verkligen. Där ändå industrin någonstans tog sitt ansvar, för man utvecklade dem tekniskt och det vart ändå ganska bra fordon till slut. Men det tog nästan en bit in på 60-talet till mitten innan det verkligen blev någonting som man inte automatiskt skulle köra ihjäl sig på.
Jag är ju alltid intresserad av när, så att säga, verkligheten möter kulturen. Vi var inne på de här figurerna som mopedtillverkarna mycket medvetet värvade till sina reklamkampanjer. Det måste ha funnits fler därefter. Alltså, om vi är på 70-talet, så även då kom det nya mopedmodeller som behövde lanseras. Och fanns det folk vi känner till som fick stå och posera vid?
Ja, verkligen. Stig Grybe var kanske en parentes för att han gjorde reklam för en polsk moped som heter Komar. Jaha. Som var, eller Komar, som betyder mygga, men det var nog en kraftfull parentes.
Är det någon sorts analogi med vespa då som betyder geting?
Inte omöjligt. Men det man kanske främst tänker på är Janne Loffe Karlsson.
Ja.
Han trummade in där och var en skön snubbe och stod och stegrade och med någon MCB-produkt som var lite mjölkig, men ja, för att få det lite festligt sådär.
Ja, men jag kan säga att det känns väldigt logiskt. Jag hade blivit förvånad om det visade sig att Janne Loffe aldrig hade gjort reklam för mopeder. Ja, men för det hänger så mycket ihop med honom. Alltså, han var ju som en gudabenådad jazztrummis som också var som en väldigt flitig reklammakare som också var skådespelare både i komiska filmer, alltså Repmånad och Göta kanal och så, men också i filmer med betydligt högre ambitioner som en massa så här, Stig Claesson-filmatiseringar på 70-talet och så.
Kärringen, hon har nog staplat bredet i alla sin levnadsdagar. Sen när sågen klappade ihop, då fick hon pension. Käkade en tv och satt sig glo. Satte sig och väntade på döden.
Och han, jag tror han var rätt så motorintresserad i det privata. Undrar om han inte körde en enduro.
Det kan nog mycket väl stämma.
Och sådär, vad nu en enduro är. Det är ju bara någonting, ett
namn. Ja, det är en tillförlitlighetstävling egentligen. Man kör på en lång bana i skogen för att uttrycka det enkelt.
Men då har man en särskild motorcykel som kallas för en enduro-motorcykel.
Ja, en modifierad standardmotorcykel kan det ju vara oftast då.
Ja, men det tror jag han alltså, körde aktivt emellanåt på sin fritid. Och säkert också mot betalning i olika reklamjippo-sammanhang och sådär. Mm. Så att det kändes skönt att få veta. Det är klart att Janne Loffe Karlsson gjorde
mopedreklam. Men sen hade ju naturligtvis också motorstjärnor från den tiden som gjorde reklam för mopeder. Något oväntat, Ronnie Peterson till exempel.
Som var någon sorts racerförare, Formel 1-förare.
I allra högsta grad, den kanske största vi har haft. Och
jag vet att han körde bilar snabbt, men jag kan inte skilja på olika sorters rallysport. Var det Formel 1?
Det var Formel 1, ja. Var det.
Och han ju körde ju ihjäl sig, ja, ja. 78.
Vi ser inte mer än vad ni ser på läktaren, den här tv-bilden bara, och det är väldigt svårt att avgöra vad som har hänt. En oerhörd dramatik alltså redan i starten här. Det är Ronnie Petterssons bil som brinner.
Nej, men Anders Michanek var ju en annan sån här känd motorprofil som också gjorde reklam för mopeder. Och man ville ju hela tiden i reklamen påstå att det var snabba saker, vilket var en absurditet i sammanhanget.
Eftersom det naturligtvis inte var, nej, så snabba. Det beror ju alltid på vad man jämför med, för det var ju snabbare än cykel.
Ja.
Som ju var alternativet för en 15-åring.
Precis. Och man ville gärna framhålla acceleration också. Och då var det ju lite problematiskt, för då var de här lätta, enkla mopederna, som lite föraktfullt då kallades för tjejmoppe, de var ju oftast mer effektiva och snabbare i accelerationen än de här ganska påbylsade sportmopederna som var då tänkta, och att de såg ut som de gick väldigt fort, men i praktiken så blev man omkörd av en sån där tjejen åker till stallet mopeden liksom.
Om man tänker på mopeden i kulturen då, alltså vi pratar om en kärlekshistoria där ju mopeden som finns och verkligen också fyller en funktion. Det är ju en historia om två tonåringar. Och jag tänker mig att mopeden finns där väldigt mycket för att den signalerar tonårsgrabb.
Ja.
Och en 15-åring då, snarare än en. Alltså man blir ju, det hänger ihop byxmyndighet och mopedmyndighet. Jag tror jag alltid har hängt ihop.
Jo, men så är det ju. Det var ju väldigt stort det där att fylla moped. Och det var ju verkligen ett skifte i livet när man plötsligt inte var barn och man inte cyklade och så vidare, utan man hade en egen motor, det var en kraft framåt, och man kunde upptäcka grannkommunen eller en annan stadsdel. Och sen tror jag väl att det är en övertro på att mopeden på något sätt skulle locka till sig tjejer. Det är någon sån här manlig myt som har odlats att det var någon slags tjejmagnet. Jag har pratat med många kvinnor och tjejer genom åren när jag har skrivit om det här ämnet, och de var väldigt sällan imponerade av mopederna faktiskt.
Nej, fast det var väl skönt att få skjuts emellanåt. Men nej, visst är det. Det gäller väl för ganska många motorfordon, alltså män emellan, så har, ja, det lanserats väldigt mycket som, ja, som just, för att uttrycka sig lite folkligt, fittöppnare.
Jag skulle inte använda just det ordet, men jag kan konstatera att Crescent Compact var en moped vars ram var lite bananformad sådär.
Mm.
Och den ska ha den egenskapen att en tjej liksom passar i den. Så du kan plocka upp en tjej och sätta henne i ramen och ha ögonkontakt med henne när man kör. Så hon sitter liksom baklänges, enligt vad jag har förstått. Så där finns väl ändå någon slags magnetfunktion. Men
och det här är ju perfekt för mig som tjej, för att jag sitter så bekvämt.
Ja,
den.
Vilket
är. Och den här verkar vara figuranpassad för just min stjärt. Så länge jag har någon sorts perspektiv och så har jag ju upplevt det väldigt mycket som ett pojkkodat fenomen.
Mm.
Eller manskodat fenomen. För att alltså, när man själv skaffar moppe, eller i mitt fall fick ärva någon gammal styrfarfars moppe.
Mm.
Alltså det var ju bara jämnåriga pojkar samt äldre män som, ja, brydde sig. Det hände ju aldrig att en dam, kvinna, tant kom fram och sa, oh, hur många cylindrar är, ja, den här på?
Ja.
Det är en Syndab KS50 Supersport, 78 blå metallic. Det var ju bara män som brydde sig då.
Ja, men så är det ju.
Ja, men tillbaka till det som jag påstod skulle vara lite grann ämnet för det här samtalet, ja, alltså mopeden i kulturen. Det är inte så svårt att hitta låtar om bilar, om motorcyklar eller båtar för den delen, flygplan. Men mopeder är ju också ombesjungna.
Så är det, och den första exemplet på det är väl Åke Wassing. Och jag kastar ur med det och tittar på dig, för att jag har ingen riktig råkoll på Åke Wassing.
Nej, jag tror ingen har riktig råkoll på Åke Wassing, men han var författare, skrev en självbiografisk roman som jag tror heter Dödgrävans pojke, och som jag tror var ganska läst och såld någon gång på 50-60-talet. Och så var han väl också verksam då som någon form av singer-songwriter.
Mm.
Jag tror han hängde lite grann med Bengt Sänd.
Okay.
Och kanske med Jan Sparring. det är någonting i mitt bakhuvud som säger att jag har hört att de
hängde. Jag säger inte emot där. Men hans låt där på någon singel som gavs ut av Bonniers folkbibliotek. Det här ska vara 1953, och då kom hans mopedpolka. Den finns med på den här.
Ja, det är ju raskt marscherat. Det är ju som en cash-in-låt.
Ja, och det är verkligen en sån där yster text om hur mopeden rasar ut i landskapet och förargar och förvånar omgivningen. Den här sjöngs även in av Sigge Fürst 1959, varför man nu valde att plocka upp den igen, men tydligen kanske det var någon form av...
Ja, Sigge tyckte väl att den var svängig.
Håll gatorna öppna och sikten fri, herr trafikant, för nu kommer vi med 30 knutar och fin balans i tvåtaktsmotorernas polkadans. Se upp, sans sa för vårt fartbegär, för här har du gatornas vingelpär som hoppat av ifrån tramp och trav och prov och köpt sig moped.
Men om man ska vandra fram till min egen tid, min egen ungdomstid, så är jag ju ändå... Den stora låten tycker jag, det är ju Docent Död och Bensin i blodet.
Ja, just det.
Den är ju, den tycker jag bättre än många andra beskriver den här råa frihetskänslan.
Och den är unik bland svenska mopedlåtar, vill jag hävda. För att Docent Död, de var visserligen från Sollentuna.
Mm.
Men det var ju liksom ett Stockholmsband. Jag vill minnas att den låten ligger på... deras mini-LP från 1980, alltså samma platta som Solglasögon och Kikki-Chack ligger på. Mm. Och Solglasögon, då är de ju på Röda rummet på Berns, och Kikki-Chack så går han ner för Hamngatan, mina svarta lågskodlåter. Alltså de är ju ändå liksom, det luktar rätt mycket asfalt, det luktar rätt mycket storstad om Docent Död.
Jag går ner för
och att då sjunga om Bensin i blodet, en ensam man på en moped. Det känns inte som någonting storstadsband har, eller storstadskodade artister har sysslat med i så stor utsträckning.
Men det är ju en textrad som verkligen etsar sig fast, en ensam man på en moped. Men den beskriver samtidigt där som vi pratar om, tycker jag, den här landsortsmannen på grusvägen. Så det gifter ihop sig där väldigt fint. För man ser den där figuren framför sig inpälsad och under en regntung sky och en grusväg och en moped som alltid startar varje morgon.
Ja, fast jag tror inte texten säger någonting om vilka miljöer han
åker
i. Utan han åker fort, han åker bra. Ja, alltid på väg.
Alltid på väg.
och han har då bensinen i blodet. Ja. Alltså... och det var Docent Döds, eller sedermera Docenternas basist Larry Löfgren som skrev låten. Men förstår du vad jag menar när jag säger att hittar du, om du går in på någon strömningstjänst och skriver om moped i sökrutan, då får du givetvis upp en massa titlar. Jag gjorde det, och jag tycker man kan dra någon sorts slutsats utifrån vilka det är som har sjungit om moped. Alltså Sören och Anders, alltså Bert och Sune-skaparna, de gjorde ju också musik. Mest kände ju Hej hej, hemskt mycket hej.
Hej hej.
Och de är så där väldigt, de är från Örebro och så. Det finns ju också någonting så icke-stockholmskt över dem. Sven Rubins, ett band från Vansbro i Dalarna, mest som har gjort låtar som Folköl och Dunka Dunka och Långa bollar på Bengt. De har också gjort en låt som heter Moped och Eternit.
Vilket har en väldigt speciell historia. Mm. De sjunger nämligen om mig, eller om oss, vårt moppegäng. Vi hade ett moppegäng på 90-talet när ingen annan körde moped. Så samlades ett kompisgäng en gång om året. Och så reste vi och vi bildade en liten förening som faktiskt hette Moped och Eternit. För vi åkte runt och tittade på Eternithus huvudsakligen. Och ett antal år senare så skrev Sven Rubins den här låten om oss. Men utan att vi visste om det.
För att Sven Rubin och hans glada gäng, de var inte med i ert mopedgäng.
Nej.
De hade bara hört talas om att det fanns.
Vi fick en viss medial uppmärksamhet. Vi filmade det här med Super 8 och hade väldigt små filmfestivaler. Om föregående års resa så tittade vi på Super 8 året efter och hyrde in oss i biografer och så vidare.
Jag förstår, men jag ser, jag tycker det finns, om jag läser upp några titlar till här, vi har en låt som heter Moped Eden med ett band som heter Iggesundsgänget, som ju alltså då kommer från Iggesund och som gör musik, skulle jag säga, kanske lite fördomsfullt i samma genre som Östen med resten.
Jag köpte mig en eländig moped en dag, den är, kan man säga, särskilt inte alls nå bra. Den är trecylindrig och man kör den på vi. Och om den inte arkar får man gå.
Som för övrigt också har sjungit in Moped Eden.
Jag köpte mig en eländig moped en dag. Den här kan man säga särskilt inte alls nå bra.
Eddie Medusa, ja, han var ju känd mest som raggarkung och så. Han gjorde ju mycket könsrock, sjöng gärna om olika saker man kan ägna sig åt när man är ensam och naken och så. Men han skrev otroligt många låtar, otroligt många genrer, men han talade ju väldigt mycket till en sorts lantlig publik. Och han har också gjort en låt som heter Sommar på mopeden. Mm.
Jag vill ha sommar på mopeden. Sommar på mopeden, jag vill ha sommar på mopeden. Sommar på mopeden, jag är trött på Edith och tjatet. Det är gullan och allt pratet. Jag vill ha sommar på mopeden.
Men jag tycker det finns en sorts tema att väldigt många av de här banden, det är ju band som inte är från Stockholms innerstad. Åtta bir till min far har gjort en låt som heter En röd moped. Det är också sånt här ganska rockigt, ganska svängigt, men också väldigt, hur ska jag säga, ett band med en sorts liksom regional profil. Mopeden symboliserar på något vis en frihet som också är förknippad med en tillvaro på landet.
Mm. Jo, men jag är ju själv uppvuxen på landet och jag känner igen det där. Men jag vill också samtidigt hävda att det är en frihet på så många olika sätt. För det är även en frihet från föräldragenerationen. Det är en frihet att kunna ta sig dit man vill. Och den längtan och den friheten applicerar på så många åldersgrupper egentligen. Men absolut ett väldigt lantligt fenomen av praktiska skäl.
Ja, när du säger åldersgrupper så är det också någonting. Alltså, mopeden kan också ha liksom en nostalgisk funktion i massa sånger. Pierre Isaksson, country- och bassångaren. Men han hade ju också en minor hit som heter Farfars moped.
Jaha.
Och där har vi det nostalgiska, så att han minns Farfars moped. Och nu sitter han själv, nu är han som en vuxen man och nu har han fru och sju barn och det enda han saknar i livet är Farfars moped.
När jag var en pytteliten pys, högst en tvärhand stor, får vi allihop till farfars farm, till hästarna och alla kor. till krusbärsvin och stekt kanin så magen åkte på sned. Men det bästa av allt var att åka med bak på farfars moped.
Och sen skulle jag säga att det stora moped-anthemet, om ett sånt ord skulle råka existera, det är ju Östen Warnerbrings 15 minuter från Eslöv.
Är det en moped i den
texten? Ja, han sitter ju för tusan på en moped. Han kommer, ja. Han är på väg till sin älskade i Eslöv på sin moped. Sen går ju mopeden sönder 15 minuter från Eslöv. Och där råkar du ju ligga en mack och där råkar du jobba en tjej som han istället råkar förälska sig i. Okay. Och han får en kyss som smakar oljeblandad bensin med inslag av fett.
För något konstigt hände just när jag var på väg till dig på min nya moped. Och jag var bara 15 minuter från Eslöv. Och bara 15 minuter från dig.
Men från början är ju det här en Burt Bacharach-låt som heter 24 Hours from Tulsa. Och utspelar sig då i en långtradare.
Aha.
Med 24 timmar från Tulsa. Han är på väg hem till sin... Ja. Det är en manlig sångare ju där också. Mm. Han är på väg hem till sin tjej. Med 24 timmar därifrån så pajar långtradaren och så händer detta. Men Östen har ju då liksom översatt den här texten. Han har gjort det själv. Liksom även avstånds... Alltså även proportionerna har ju fått minska.
Ja.
Nu är vi inte i USA. Nu är vi i Skåne. Så då kan det inte vara 24 timmar. För det finns inte 24 timmar. Utan då är det 15 minuter. Ja. Och Tulsa, ja, det får ju bli Eslöv. Och långtradaren får bli moped.
Ja, men det är väl fint. Och 15 minuter på en moped, det blir ju... Ja, det, ja, men det kan man ju... börja räkna på sträckan där. Det är ju ganska nära.
Ja, precis. Och vi har ju såklart räknat på det där. Och vi har sagt det tidigare, men det kan inte nog understrykas. Den platsen där den här sången utspelar sig, den finns inte i sinnevärlden. Det finns inte en plats 50 minuter från Eslöv där du skymtar Eslövs ljus och till och med ser hennes hus.
Och bara 15 minuter från dig. Jag skymtade Eslövs ljus. Ja, jag till och med såg ditt hus.
Sen apropå Skåne och mina hemtrakter och sådär så fanns det ju en stor... Alltså kungen av Slashas rock, Carl P. Dahl, Carl-Göran Ljunggren från Arlöv, mellan Malmö och Lund. Han hette ju Kalle Pedal, och det hette han ju för att han hade just en pedalmoped som han for runt på i Arlöv. Kalle med pedalerna tror jag hette först, och sen blev det Kalle Pedal. Och sen så döpte han sitt band till Carl P. Dahl.
Just det. Det
blev ju förvirrande eftersom även han var... Han var ju Kalle Pedal, sångare i Carl Pedal.
Glasklart.
Sen vi pratade film, då nämnde vi en kärlekshistoria. Jag försöker liksom dra mig till minnes, vad har jag sett folk köra moped på film? Jag för mig att Per Oscarsson i början av Änglagård, det är han, som, han är ju gubben som äger Änglagård och som Helena Bergström sen får ärva. Jag för mig att han också kommer farande på någon sorts knallert.
Ja, det är ju en Crescent 2000 han kommer på. En
så pass.
Ja, en blå. Och den har väl delvis efter filmen kallats för Änglagårds moped. Men det är ju den verkliga ikonen i svensk mopeddesignhistoria som gjordes då av en formgivare som heter Björn Karlström, som faktiskt gjorde allt ifrån lok till Biggles-omslag och 113 bom, och han gjorde en sportbil i Saab Sonett.
Alltså han tecknade serien, ja. Flygsoldat 113 bom.
Precis.
Han tog över den efter Torsten Bjarre som skapade den.
Precis, han var väldigt, väldigt aktiv på många områden, allt ifrån modelltåg till mopeddesign och gräsklippar och alltihopa. Och just Crescent 2000 vill jag mena är en sån portalgestalt i mopedhistorien, för att den kallades månraketen när den lanserades, och den hade ju det här futuranamnet när den kom 56, att 2000, det var långt in i framtiden. Och det speciella med den är ju att strålkastaren är inbyggd i bensintanken, så den har en väldigt tydlig karaktär. Men man han också använde bildesignknep när han gjorde den här. Och den lanserades då med Månflickan som ledde in den här nya mopeden på restaurang Flustret, över 70 år sedan nu.
I Uppsala?
Ja, där den här stackars tjejen fick stoppa in sitt huvud i en något lampskärmsliknande, men en bubbla av plexiglas, och så fick hon hålla andan, vilket hon inte lyckades med. För man ser på den här PR-bilden när hon tog, så är det helt igen immat då. Och sen står vdn Gustav Gran där bredvid och försöker att styra upp det hela. Men den här futuristiska tonen användes senare i reklamen då, när man flickor ifrån balettflickor skulle marknadsföra den här graciösa. Och den användes även på operan eller på en teater i Malmö som scenografi. En hel, det var liksom 10 mopeder i Orfeus i undervärlden, vad heter den?
Orfeus i underjorden.
Ja, Orfeus i underjorden. De har gjort en speciell version av den där mopederna var högst närvarande i teaterstycket.
Det låter väldigt 50-tal.
Det var väldigt 50-tal, men man gjorde det då med tajmade ganska dåligt, för det var ju Suezkrisen då man inte fick köra med fordon på söndagar. Det var förbud för söndagskörning. Men man hade ju föreställning och det var ju bensin i mopederna, så att då fick de leda dem omkring i kulisserna där, och man satte en skyltar på dem för att punktera att de minsann hade fått dispens eller någonting sånt där. Så det var en väldigt stor sak i tidningarna. Så att den här Crescent 2000 är verkligen en modell som lånade sig också senare till ungdomssynder. Att man förlängde framgaffeln och man kromade tanken, och så var det utställningsföremål. Så att just den modellen då som vi figurerar i Änglagård är verkligen en sån här klassiker, kan man lugnt säga.
Ja, jag vet inte om Colin Attlee visste allt det du just berättar, men han eller någon i hans rekvisita-team så har ju plockat fram en moped som på något vis andas av Anno Datsumal. Ja. Liksom över nyss gångna tider. Änglagård är från 93, vill jag minnas. Men den här farbron är ju som en gammal farbror som nu som kör på moped som lite underförstått. Den har han väl haft sen den var fabriks nu.
Ja. Och när jag tittar ut i springan här genom i kojan där, så står faktiskt prototypen till den där. Sen jag har den i min samling, så att det var just den mopeden de rullade in där med månflickan, och den är handgjord, det där exemplaret, med lite extra krom och sådär. Man trodde nog inte sina ögon när man rullade fram den där. Han hade försökt att utveckla den här idén om den här strömlinjeformen av mopeden ganska länge, men inte fått gehör för det bland teknikerna, för att de menar på att nej, vi kan inte ha så mycket plåt på en moped, det är inte bra. Men sen när man väl gjorde det så fick den en enorm genomslag.
Tillbaka till mopeden i kulturen.
Så var det.
Jag ska också nämna att det fanns och finns i någon mån fortfarande ett Malmöband som heter The Mopeds.
Ja.
Det är ju så här 90-tals indieband. Då är ju folk gärna skulle ha liksom lite lätt ironiska namn. Dessutom där man har ett bandnamn som är ett substantiv i plural. The Mums var ju också, för man var väldigt förtjust i som Birds och Beatles och Kings och sådär. Så att det där är ju ett undantag lite grann från det här jag hävdar att mopeder annars främst förekommer i så att säga regional kultur. Det finns även ett Malmöband som heter The Mopeds.
Swedish is Malmö FF. The name of our team in English is Malmö FF. But around here, traditionally, we tend to call our team
Tillbaka till moped på film, vad jag också ser framför mig, och då är vi inne på en väldigt specifik typ av moped, nämligen flakmopeden. Den förekommer dels i Hasse Alfredsons barnfilm Jim och piraterna Blom från 87, och dels i dokumentärfilmen Plötsligt i Vinslö från någon gång skiftet 90-00-tal. Innan vi pratar om de filmerna, liksom flakmopeden, vad kan vi säga om den modellen?
Ja, alltså den har en ganska spretig historia. Den liksom uppfanns flera gånger på olika platser, men den flakmopeden som vi känner den kom i slutet på 50-talet. Och vi på Moped har precis renoverat en av de äldsta som nog finns kvar faktiskt, från 1960. Och den är precis så som vi tänker oss den, med ett fyrkantigt flak fram och en träbotten och sen bak till ser den ut som en vanlig moped, en saxoped i det här fallet. Och där man hade problem
med... Saxoped heter det för att det är märket sax. Alltså.
För att motorn är sax, ja. Stämmer bra.
Ah, okay.
Ja, men man hade experimenterat. Man började egentligen med de här klassiska chascyklarna som var liksom ledade på mitten som en fällkniv och motoriserade dem. Och det var ju en riktig dödsfälla. Så det man hade var att utveckla framvagnen på den. Den skulle tåla mycket men ändå vara lättkörd med full last och så vidare. Och gå stadigt men ändå kunna runda kurvorna enkelt och smidigt. Men när man väl hittade formen på den, då frös designen på den mer eller mindre. Man förstärkte den lite då och då. Men sen blev det ju en verklig klassiker som överlevde inte minst ute i skärgårdsöar och sådana lite mer udda och billösa platser.
Ja, precis. Alltså det är väl praktiskt fordon.
Ja.
Där man kan ha lite plank och skruv.
Definitivt.
Och kanske rent av en brännvinsliter.
Lite så, ja. Och man kunde alltid lasta folk på dem, inte minst.
Ja, just det. Det är ju, alltså i dagens stadslandskap är ju det som jag minns det tidigare kallades för Christiania bikes eller Christiania cyklar är ganska vanligt bland liksom hipster och småbarnsföräldrar. Man ska ha liksom, vad kallar man det? Lådcyklar,
och det var ju så de såg ut då, från de här chascyklarna som jag beskrev nu, som man absolut inte ska sätta motor på, för det blir liksom, det blir inget bra vad gäller tyngdpunkt och så vidare. Men när man fick ordning på dem rent tekniskt så fick den här formen. Men just de cyklarna funkar ju som cyklar allt jämt.
Ja, men de här exemplen från filmen som jag då ser framför mig när jag slutar ögonen i Jim och piraterna Blom, ska jag i alla fall säga, det är en film som handlar om väldigt mycket om döden. Där Hasse Alfredson själv spelar döden, fast han heter inte döden, han heter Coola Vippen. Och man kan säga att han är liksom någon slags mysigt svar på Bengt Ekerots döden i Sjunde inseglet. Istället för att ha en svart kåpa så har han liksom hängslebyxor och är god och glad och skånsk och jovialisk och kör just på en flakmoped där han samlar in de döda, men framförallt samlar in sorgestenar.
Hejsan, hejsan! Saker. Usch, vad mycket saker här är.
Ja, du vet, det blir ju det man köper. Man jobbar mycket, ungarna vill ha.
Ja. Hejsan, Jim. Det är jag som är Coola Vippen. Det är jag som tar hand om folk som har coolat. Alltså när de dör, va? Så åker jag och hämtar dem med min moped. Och sen så kör jag dem ända upp i evigheten.
Vad är evigheten för något?
Evigheten, vad ska man säga? Jo, om du tänker att du går på en boll så här runt för att komma till slutet, så kommer du aldrig till slutet. Det finns inget slut, det finns ingen början heller.
Men just det att han kör liksom flakmoped och har hängslebyxor, eller snickarbyxor heter det kanske, och liksom är en ganska liksom behaglig figur. Mm. Det är liksom något sätt att avdramatisera döden, eller liksom göra döden kanske inte till en kompis, men åtminstone till liksom en pålitlig auktoritet.
Ja, praktiskt och jordnära, och där är ju flockmoppen. Det är precis vad det handlar om.
Ja, det är en väldigt välfunnen bild. Och sen nämnde jag då den här kultförklarade dokumentärfilmen Plötsligt i Vinslöv. För visst är den en flockmoped som Holger kör runt på. Han kör åtminstone en moped, och medan han gör det så sjunger han ju då det gamla signaturmelodin till Rawhide.
Jag känner att du tappar mig här.
Ja, nej. Det här var en film som av många anklagades för att göra sig lite lustig och se lite ner på lantliga original. Vi som kommer från det relativa landet, vi har lite svårt att se var finns... vad då, ser ner på? De har ju bara filmats.
Ja.
Så här fanns det hur många som helst i mina hemkvarter.
Oven, vi vill se, vi soven, we are along to you.
Och när man pratar om film, och inte minst apropå en kärlekshistoria som görs av ett underbarn till regissör 1970, Roy Andersson. 1998 kommer ett nytt underbarn till regissör, Lukas Moodysson, och gör Fucking Åmål, som ju utspelar sig, den är inspelad i Trollhättan, men den utspelar sig i Åmål, i verkligen en svensk småstad, och även där kör ju pojkarna moped och hänger vid kiosken. Och var man då uppvuxen i Eslöv, så kände man igen sig. Har du någonting mer att säga? Annars så vet jag ju att lyssnarna sitter och tänker, men de har väl inte glömt den bästa och mesta mopedlåten som har gjorts, så den låter vi alla spontant och omedelbart förknippa med hela mopedkulturen. Ja, jag pratar förstås om Dr. Albans 10 små moppepojkar. Nej, såklart, den är inte bortglömd. Vi har ju sparat det bästa till sist. Som jag tror gjordes i samarbete med som typ Trafiksäkerhetsverket.
Ja, just det.
Den har ju ett viktigt budskap.
Hallå mamma, brukar titta vad ni gör. Hallå mamma, brukar titta hur ni kör.
Men jag tänker att det kanske är dags att bensinen kanske har tagit slut. Det är kanske dags för oss att parkera mopeden och gå vidare i livet. Så jag säger, Claes Johansson, stort tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Vet du vad du har fått vara med i?
Jag vill påstå att det är snedtänkt.
Ja, men det var väl ett korrekt påstående. Och det är då en podd som görs för Sveriges Radio och som klipps av Linus Kulin och som mixas av Andy Lundgren. Vet du vad vi ska prata om i nästa veckas utsändning?
Jag hoppas på lite fler mopeder, men det är antagligen inte så.
Alltså mopeder, överhuvudtaget motorfordon, är någonting som vi ganska sällan rör vid. Alltså Venn-diagrammet mellan folk, som snubbar som jag som är intresserad av farbröder, och snubbar som du som är intresserade av olja. Där finns en skärningspunkt, men den är...
Jag vill mena att jag befinner mig precis i den
skärningspunkten. Ja, jag tror det kanske är du som utgör den kärnan.
Ja, jag hoppas att det är så.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbete.
AB.
Här är Ekot. Det brinner kraftigt på vinden i ett flerfamiljshus i Trollhättan. P4 Väst rapporterar att rök från branden kan ses över hela staden. En stor räddningsinsats pågår med personal från flera stationer. Det finns just nu inte uppgifter om någon skadats i branden. En man och en kvinna i 20-25-årsåldern har anhållits av åklagare misstänkta för bedrägeri mot en äldre kvinna i Malmö igår kväll. Filip Annas är polisens presstalesperson.
Under onsdagskvällen så var det två stycken personer som greps. Det är en man och en kvinna i 20-25-årsåldern. De är misstänkta för bedrägeri mot en äldre kvinna i Malmö under onsdagskvällen.
Den tredje personen, en man i 35-årsåldern, har anhållits misstänkt för försök till bedrägeri i Åhus. De tre griparna kom efter en längre tid med ett stort antal bedrägeriärenden där äldre personer varit de utsatta. Polisen beskriver det som ett all-time high i Skåne. Polisen utreder nu om ärendena går att koppla ihop. Filip Annas, polisens presstalsperson om de två misstänkta i Malmö.
De här två personerna som har gripits och anhållits är ju misstänkta för ett av de här fallen. Och det betyder inte att de kommer kunna knytas till andra ärenden. Det troliga är att det är flera gärningspersoner som har utfört de andra ärendena. Men vi tittar ju naturligtvis på om de här två personerna också kan kopplas till andra ärenden.
Åtminstone 7 olika kvinnor i 90-årsåldern utsattes för bedrägerier i Skåne i onsdags.
De här personerna har olika tillvägagångssätt för att försöka ta sig in i de äldres bostäder. Det handlar bland annat om att man utger sig från att komma från Vattenverket, taxibolag eller i vissa fall även från polismyndigheten.
Reporter P4 Malmöhus, Joel Sund. På den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg omvaldes Magdalena Andersson som partiledare. Hon har varit Socialdemokraternas ledare sedan 2021. Hon pekade i sitt tacktal på att omvärlden är mer osäker och oförutsägbar än på länge, och att det ställer stora krav på politiken. Visum för kinesiska studenter i USA ska återkallas enligt USAs utrikesminister Marco Rubio. Enligt Rubio ska amerikanska utrikesdepartementet arbeta för att, som det heter, aggressivt återkalla visum för kinesiska studenter. Hur många som omfattas av åtgärderna är oklart, men det uppskattas finnas omkring 270 000 kinesiska studenter i USA. Stora delar av landet får imorgon mycket moln. I södra Sverige en del regnskurar, i norr regn eller regnskurar på de flesta håll. Till en början i Norrbotten en del sol. Temperatur varierar från 15 till 20 grader i söder till mellan 8 och 13 grader i norr. Ekot klockan 3.
P1, Sveriges Radio.
Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och Moa Jonas Bonnier. Idag är talkshow lite annorlunda. Eftersom det är en röd dag jobbar vi inte, men program bjuder vi på ändå. På måndag är vi tillbaka som vanligt igen, live från Radiohuset och Studio 7.
Filmfestivalen i Cannes drar igång idag. Den här festivalen har ju blivit sinnebilden för glamour i filmvärlden. Skådisar, regissörer och filmkritiker som minglar bland palmerna på franska rivieran. Har du varit där någon gång?
I Cannes, ja. Mm. Jag har varit i Cannes och jag har faktiskt till och med varit i Cannes under själva festivalen en gång.
Och var det så glammigt som man tror?
Ja, alltså inte för mig. Det glammiga sker ju på det stora festivalpalatset och nere på Croisetten. Medan jag gick på biografer som låg några gator upp i stan. Och det är inte lika glammigt direkt.
Men på plats var det. En svensk film som har tagit sig genom nålsögat är dokumentären I huvudet på Bo. Om den legendariske regissören Bo Widerberg. Och en skådespelare som skulle ha rest ner till Cannes för att närvara vid galapremiären på torsdag är ingen mindre än Tommy Berggren som hade en lång och nära relation till Bo Widerberg. Välkommen till Talkshow, Tommy Berggren.
Tack, tack ska du ha.
Kan vi inte då försöka styra in på något fint minne som du har av Bo Widerberg? Till exempel så var ju ni tillsammans i Cannes på filmfestivalen ett antal gånger tillsammans och måste föreställa jag mig haft väldigt kul.
Ja, nej, men jag gjorde en film som heter Pärlemor som Bosse såg. Och då sa han vid ett tillfälle, vilket jag hörde just i radio, att jag vill jobba med Berggren för han ligger så bra och sover i Pärlemor. Och jag tyckte det var ett jävla konstigt yttrande att han hade upptäckt mig för att jag liggande sovande och tyckte att det var så märkligt. Så han, det ser bra ut, Berggren ligger bra, honom vill jag jobba med. Och sen åkte jag, skulle jag göra en film med Ingmar Bergman som heter Tystnaden, så jag åkte till London. Och sen när jag hade varit i London ett tag så upptäckte jag att jag hade fått maginfluensa eller vad det var. Och sen ställde vi in Tystnaden och sen åkte jag hem från London. Men då åkte jag via Malmö. Jag tänkte att jag ska åka till Malmö och se vad den där gubben var. Varför är han som tyckte att jag låg så bra? Och jag hade sett en bild också i DN av honom. Han var ju okänd, Bosse, så att jag tog färjan över från Köpenhamn till Malmö och så ställde jag mig en telefonkiosk där och hittade hans nummer faktiskt och ringde upp. Och då sa jag att hej, jag heter Tommy Berggren och du tycker att jag ligger så bra i Pärlemor. Var är du någonstans? Så han, jag är på Drottningtorget. Där bor jag! Och så kom han ner, han bodde precis vid telefonkiosken. Och så sa han, där är Berggren. Ja, då gör vi film.
Och sen har ju ni då gjort Barnvagnen, den alldeles fantastiska kvarteret Korpen bland annat. Som regissör, Vad har han betytt för dig? Vad betydde han för dig där i början av din karriär?
Vi möttes ju och jag tror att jag gav honom någonting och att han gav mig någonting. Det är svårt att förklara vad den magin är. Men det hände något speciellt. Han blev väldigt betydelsefull för mig och jag för honom så att säga. Och han var inne på det där med Cannes, för han sa att om jag skulle vara med i Barnvagnen så åker vi till Cannes. Och jag visste inte vad Cannes var på det sättet. Jag visste inte att filmfestivalen, för han var ju kritiker, Bosse, och journalist innan, författare innan. Så vi åkte till Cannes till slut med Barnvagnen och på den vägen blev det. Vi var ju med 5 gånger tror jag och vann 3 priser. Så. Första gången vi åkte med barnvagnen så var ju inte den med i den stora tävlingen utan den var med i en mindre tävling. Och då var det Gustav Schöjts, hette han, som var chef för Europafilm och Pitt, tror jag mannen som var producent hette. Och de bodde på ett hotell, de där gubbarna. Och Bosse och jag var ju unga, hade linnebyxorna på oss och linneskjortorna. Och vi var ju nere på deras bekostnad. Så att på morgonen så fick vi gå till det där hotellet där gubbarna var och hämta pengar för att kunna leva i kan. Och då sa Bosse, de tror att vi är bögar. För att när vi passerade receptionen där i våra linnebyxor och gick upp till de där gubbarna och kom ut sen med en... Så när vi gick upp så viftade vi lite extra på höfterna. Och när vi gick ut så vinkade vi med en sedel, pengasedel. Så att vi debuterade på något sätt i festivalen som två, ja, bögar.
Mm. Ni har väl haft väldigt mycket kul, du och Bo Widerberg, tillsammans. Alltså förutom kan också i ert samarbete och i det privata. Finns det någon sån anekdot som du kan bjuda på?
Jag berättar ju en del historier. Det är ju anekdoten. I det här fallet när vi skulle göra Elvira Madigan så gick han och tjatade om den. Så jag har en film om en lindanserska. En lindanserska. Och jag pratade till slut och sa, vad fan är det för handlar filmen om? Ja, det är, hon är lindanserska. Och hon är ihop tillsammans med en greve som överger överklassen och militären och går över till kvinnorna. Han blir kär i lindanserskan. Och till slut så sa jag till honom att jag inte är med i den här filmen. Ja, då tar jag Karanka. Och det var Sven-Bertil Taube. Och då skulle han ta Sven-Bertil Taube för att han var ju... Sven-Bertil var en av mina bästa vänner. Han var ju baron. Så han är snygg också. Så att jag tänkte, vad fan får han ta Sven-Bertil då? Och så gick vi på Kungsgatan och sa, ja, nu ska jag ta Karanka. Och så ska jag... lindanserskan. Så gick vi upp till Gustav Schöjts som var chef för Europafilmen som hade producerat Kvarteret Korpen som är vår bästa film. Och så sa Gustav när Bosse gick ut och pissade vad han gjorde för något, att har du fått något manus? Sa han. Nej, det har jag inte fått. Så har inte du fått det, Gustav? Sa han, för att han skulle producera filmen. Nej, jag har inte fått någonting heller. Men det är ju inte klokt att jag ska spela huvudrollen i filmen, ville han. Och att du ska producera det. Och jag har inte fått något manus. Så kom han in i rummet och sa, vad är det med? Det ser ut som två jävla citroner.